ett barnläger för någonstans 15-20 år sedan kanske. Jag var med som ledare. Så har vi med oss ett gäng ungar upp på ett berg. Och sen så på ena sidan så är det ganska brant, sluttade ner mot en sjö. Jag vet inte vad vi hade, 15-20 ungar kanske där. Och sen så är det ett av barnen, en tjej, Frida. Hon är lite för liten för att vara med, men hennes mamma Barbro är ledare. Så därför, ja, ni vet, man får lite frisedel så där. Barnen springer runt uppe på berget. Och rätt vad det är så hör vi Barbros klara, starka stämma. Frida, sitt ner om du ska stå där! Och Frida här borta tittar frågandes mot sin mamma, och vi andra, vi bara garvar. Tänkte, det blev ju, Frida förstod ju inte riktigt. Sitt ner om du ska stå där. Det var, Frida var ju lite för nära kanten för vad mamma Barbro tyckte var riktigt bekvämt. Därav detta rop. Och det skulle kunna sammanfatta lite grann de här 5 veckorna, eller 5 veckor mer idag, ordspråksboken. Lite grann av förälderns rop till sitt barn. Där är väldigt tydligt de första, ja, fram till kapitel 7-8. Väldigt tydligt, där är ju uttrycket min son, mitt barn, lyssna. Så mycket av förälderns rop, gå inte så nära. Jag vill inte att du faller ner och slår ihjäl dig. Det är en ganska vanlig önskan hos föräldrar. Det är inte så mycket av gör inte det där för det är fel. Utan det är mera gå inte den vägen för där finns stupet. Och jag vill inte att du faller. Det är lite grann tonen som går igenom i ordspråksboken. Att inte så mycket liksom rätt och fel. Gå inte den vägen. Det är fel, den vägen är rätt. Utan den där vägen, den leder inte rätt. Alltså det blir inte bra. Gå inte dit. Du kommer göra illa dig. Du kommer falla. Utan vi har använt den här om vishet och dårskap som är så vanlig i ordspråksboken. Att många beslut blir inte liksom det var rätt och det var fel, svartvitt, utan lutar vågen mer åt det är lite visa beslut, det är lite kloka beslut. Eller är jag lite grann av en dåre? Det som är med de här besluten, det är att i början spelar de inte så stor roll. Det gör inte så stor skillnad om jag går lite ditåt eller om jag går lite ditåt. För vågen tippar bara lite grann. Men det är ju riktning. Vilket håll är jag på väg? Om jag fortsätter åt det här hållet, vad blir det då? Om jag fortsätter åt det här hållet, vad blir det då? Och vi har sagt det förut här att det viktigaste, det är inte hur långt jag har kommit på min resa. Utan det är åt vilket håll är jag på väg? Det viktigaste är inte hur långt jag har kommit, utan vilket håll är jag på väg? En strof som vi haft med oss hela vägen är den här. Om jag lever med ordspråksboken i mitt liv, lyssna till visdomen som finns i Guds ord, som kommit genom människors liv och erfarenheter, så kommer livet bli lite godare, lite enklare och göra mindre ont. Och jag tillfogar mig själv och andra färre sår. Vi har haft den här milda utgångspunkten att ordspråksboken kan rädda ditt liv. Det är ganska höga anspråk, men så är det. Det finns så mycket hjälp i detta. Det är inte de snabba lösningarnas bok. Men om jag vill bygga ett liv som håller, om jag vill bygga relationer som håller, om jag vill bygga en karriär som håller, om jag vill bygga en ekonomi, om jag vill bygga en tro som håller, så finns ordspråksboken där så mycket liksom till min hjälp. Och där är en fråga till dig idag. Så här i inledningen på predikan. Finns det något område i ditt liv där du behöver stanna upp och börja byta riktning? När det gäller relationer, ekonomi, din tro, din hälsa eller någonting annat. För du vet att om jag fortsätter hitåt så kommer det inte gå bra. Jag är på väg mot kanten. Jag är på väg mot någonting som kommer bli destruktivt. Idag är det inte det än. Men om jag fortsätter. Finns det något område i ditt liv där du och jag behöver stanna upp och byta riktning? Jag har skrivit också här att det är genom människors liv och erfarenheter. Alltså vi behöver ju inte göra alla misstag själva. Man kan ju faktiskt ta hjälp av andra. På teamsamlingen i tisdags, vi läser i Korinthierbrevet nu. Så i kapitel 10 så står det just det här att de beskriver Israels folk och deras vandring genom öknen och många som dog där. Står det att det som hände dem skrevs ner för att varna eller för att liksom hjälpa oss som kommer efter. Vi kan ta hjälp av människor som har gått före. Både långt tillbaka som vi är här. Men vi kan ta hjälp av människor som ligger bara lite före. Jag som är snart 50, jag kan ju titta på dig som är 60 eller 70 och tänka så här, okej, hur vill jag att min resa ska se ut? Vad har du gått igenom som inte jag har gått igenom än? Du som har varit gift i 5 år, titta på de som har varit gifta i 10 år. Alltså man ser på de som har gått lite före. Att man lär sig om människors liv och erfarenheter. Så kan vi faktiskt få lite hjälp längs vägen. Under de här veckorna har vi läst om förvaltarskap. Vi har läst om våra ord, betydelsen av dem. Död och liv, har tungan i sin makt. Och om relationer. Och mycket av det här handlar om konsekvenser. Att mitt liv, mitt handlande, mina ord, det jag gör, mina val, det får konsekvenser. Alltså, det blir en följd av det. Vi har inte så många frikort. Att jag kan göra någonting och sen så är det kvitta liksom. Utan mitt liv, liksom mina handlingar får konsekvenser. Några bibelord och en bild som passar till detta. Den late plöjer inte om hösten och finner ingenting i skördetiden. Den ene strör ut och får ändå mer. Och den andra snålar och blir bara fattigare. Av all möda kommer någon vinning. Tomt prat leder till fattigdom. Här står om den late, om den snåle och pratkvarnen. Och vad blir och det blir konsekvenser. Han som inte plöjer, om hösten så finner han ingenting. Och den snåle, det kommer urholka hans plånbok i alla fall. Och detsamma den andra, om man tänker tvärtom. Han som plöjer, ja han kommer finna i skördetiden. Och så vidare. Så livet får konsekvenser. Och tänk den här bilden. Den här tjomen, nej ta tillbaka. Den här tjomen, han puttar till den bara, kolla, oh, här händer någonting. Vad roligt! Ja, tills, vadå? Det smäller till i ryggen på honom om en liten stund. Hoppla! Men jag puttar ju bara där. Ja, och det är han i fatt honom. Livet har med sig konsekvenser. Puttar jag här åt det hållet, ja men då kommer det innebära någonting. Om jag gör någonting här så kommer det innebära någonting. Om jag är varsam med mina ord, jag talar uppmuntran, jag talar gott, jag talar, så vad kommer att hända? Jo, människor kommer tycka om att vara med mig. Jag blir liksom, ja men, jag är med en massa vänner, var kommer alla de här ifrån? Ja men det är för att mina ord sår någonting gott. Om jag är kritisk, gnällig och hård, vem vill vara med mig då? Ingen. Det får konsekvenser. Vi har inga frikort i livet utan mycket av det kommer liksom tillbaka. Som sagt, inte i första steget utan över tid. En allvarlig text, lite koppling till förra söndagen finns det. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Då kanske någon tänker så här, ja men det finns ju de som går på glödande kol. Lite ritualer och grejer man ska springa över. Och, ja, visserligen. Undantagen finns. Men vi ska inte leva, vi kan inte leva efter undantagen, utan vi lever efter livets grundlagar. Går jag på glödande kol så kommer det bli varmt. Försöker jag bära eld i mitt mantelväck? Ja, det kommer börja brinna och ryka. Vissa saker kommer sätta större spår än andra. Men jag kan inte leka med elden och gå, att det går liksom spårlöst förbi. I ett bredare perspektiv, mina val, mina handlingar får konsekvenser. En till lite jobbig text. Vi är inne på berusning. 23 och 29. Vem jämrar och stönar? Vem grälar och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon? Jo, den som blir sittande vid glaset. Den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Se inte på vinet som skimrar så rött, som glittrar i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, hugger som en giftorm. Då ser du underliga syner och får befängda idéer. En ligger ute mitt på havet, en högt uppe i mastkorgen. De slog mig, men det gjorde inte ont. Jag fick stryk, men märkte det inte. När ska jag vakna? Jag vill ha mer. En text, en beskrivning om berusning. Och det står om gräl, onödiga sår, om bråk, befängda idéer och handlande. Det här skulle kunna vara vilken nyhetsrapportering som helst nästan idag. För att nästan överallt, där det är slagsmål, där det är stökigt, där det är skandaler. Vad är den gemensamma nämnaren? Ja, det är ju inte lättmjölk. Det är nästan alltid alkohol inblandat. Det verkar lockande. Det skimrar så rött och glittrar i bägaren och rinner ner så lätt. Men sen hugger det som en orm. Men jag lockas in i någonting. Jag vill ha mer. Förra söndagen läste vi inte om vin utan om honung. Den trolösa kvinnans läppar dryper av honung. Och olja. Det, liksom, det var sött, det är lockande. Det är bara, jag glider in på det här. Och här är lite samma känsla. Det är någonting som lockar. Och sen hugger giftormen. Att inte leva i honungens och oljans och vinets land. Inte leva i gränslandet. Eller som Alf B. Svensson säger, som jag citerade förra söndagen, att undvika högrisksituationer. Att undvika högrisksituationer. Man skulle kunna säga så här. Lek inte med synden. Lek inte med synden. För synd, det är allvarligt. Och inte bara utifrån att det är, liksom, det är fel. Gör inte det där, Jörgen, för det är fel. Utan för vad det gör med mig. Vad synd får för konsekvenser. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att plågas, korsfästas och dö. Varför? För han älskar oss så mycket så att han ville befria oss från synden och dess konsekvenser. Vi kan ju ibland få liksom det här korset, det är så här, Jesus dog för oss. Vad då dog för oss? Jo, för min synd. för att befria mig från synden och dess konsekvenser. Och vad gör synden? Jo, det första är att den skiljer Gud och människa åt. Jesaja säger att det är inte så att Gud inte hör er. Det är inte så att hans arm är för kort, att han inte når er. Nej, det är era missgärningar, era synder som skiljer er och er Gud från varandra. Synden kommer alltid att lägga sig som ett liksom täcke emellan mig och min Gud. Dessutom förstör synden i våra relationer. Synden förstör mellanmänskliga relationer och synden binder mig i mitt liv. Synden gör mig till någonting mindre än vad jag är skapad till. Synden gör dig till någonting mindre fantastiskt än vad du är skapad till. Och det vill inte vår gode far i himmelen. Därför ropar ordspråksboken till mig här borta och säger: Jörgen, gå inte så nära kanten. Det är inte för att det är fel, utan för att du kommer ramla ner och slå ihjäl dig. Det här är destruktivt för dig. Gå inte så nära kanten. Lek inte med synden. För jag kan inte bära eld i mitt mantelväck utan att bli bränd. Mina val, mina handlingar får konsekvenser. Finns inga frikort i livet. Är det någon som ropar halleluja på det? Inte än. Det finns mycket varningar. Men vi ska avsluta och landa de här 5 veckorna i andra sidan, om vi säger så. Vi ska landa i välsignelserna. För att ordspråksboken gör ju inte bara, den säger: Jörgen, håll dig borta från kanten. Den gör ju inte bara det. Det är inte det som är dess primära syfte. Utan den säger så: Jörgen, där borta finns en jätteläcker stig för dig att gå på. Den är superrolig, vet du. Här borta, du kan inte göra något här. Det är inget bra för dig här borta. Här borta, vet du, det finns 17 härliga klätterträd och 7 stigar som du kan hoppa på. Och liksom, det är ju det ordspråksboken vill lyfta fram. Inte bara varningen, bort, fly, nej. Utan den säger, där borta är glädjen. Där finns det friska, det fina, det fria, det härliga. Vi ska avsluta i en text, kapitel 3, kommer upp på vägen här. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp. Ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Vad står det om? Det står om godhet och sanning. Om jag låter det få liksom fylla mitt liv, det här är på något sätt min väg. Vad händer då? Jo, men då finns det välsignelse efter. Kan ta nästa bild, Daniel. Där, godhet och sanning. Då finner jag nåd, gott förstånd, både inför Gud och inför människor. Det är välsignelser. Och så står det förtrösta på Herren. Alltså att lita på Jesus med hela sitt liv. På alla dina vägar. Vad händer då? Då ska han göra dina stigar jämna. Då kommer det välsignelser. När jag överlåter mig till honom, säger Herre, här är jag med allt vad det är. då vill han välsigna mig. Och så står det om att håll dig inte själv för vis utan fly det onda. Att inte hålla sig själv för vis, det är ju lite grann att bära en ödmjukhet inför sig själv. Inte tro att det här fixar jag liksom. Yes! Inga problem. Nej, jag har en liten ödmjuk ton och därför så flyr jag det onda. För jag vet att jag kan frestas. Jag går inte säker. Det är inte så att jag har liksom stenkoll på allt. Det där kommer aldrig hända mig. Det händer någon annan. Nej, jag är smartare än så. Jag förstår att alla människor kan falla. Därför flyr jag det onda. Och vad händer då? Hälsa åt din kropp och styrka åt mina ben. Välsignelser följer. Och sen ära Herren med dina ägodelar. Och vad händer? Dina lador ska då fyllas. Välsignelser för det med sig. När jag lever mitt liv med öppna händer. Generositet. Vi har nyss tagit upp en kollekt. Vi kanske ska ta upp en till. Att leva sitt liv med öppna händer. Säga Herre, här är jag. Inte bara mitt hjärta utan också min plånbok. Min kalender. Mitt hem. Min bil. Gud, kan du använda mig så gör det. Och då följer det välsignelser med i detta. Så ordspråksboken visar på en vägen till ett välsignat liv. Ett liv som är lite mindre stökigt. Ett liv som gör lite mindre ont. Och ett liv som där jag sårar dig, min medmänniska, lite mindre. Som är lite mer välsignat, lite godare. Vi hörde Josefs vittnesbörd här. Om att vi drabbas. Vi vet inte riktigt allt som sker och varför. Nej, sant. Men det finns ganska många beslut. Ganska mycket som sker som har med mina beslut att göra. Vi kan drabbas av en det ena av det andra. Men det jag kan påverka. Varför inte gå de goda vägarna? Och det är för att vi har en far i himlen som älskar. Ty så älskade Gud dig. Att han gav sitt liv på ett kors för att befria mig från synden och dess konsekvenser. Och vill leda mig på en välsignad väg. Han vill inte bara ta mig till himlen. Yes, nu har jag frälst Jörgens själ. Nu går vi till nästa. Utan han vill ge mig en välsignad väg till himmelen. Därför hörs förälderns rop genom ordspråksboken. Därför hörs förälderns rop. Sitt ner om du ska stå där. Omsorgen, rop. Gå mina goda vägar. Jag har ju förberett dem för dig. Vi läser Nya testamentet, Filipperbrevet är det va? Att Gud har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Det är helt fantastiskt. Och de goda gärningarna, de är inte här vid kanten. För här är högrisksituationen. Utan han har förberett goda gärningar. Ett gott liv. Ett fantastiskt liv. Men vi lockas. Och tro att det är här som honungen finns. Vi lockas och tro att det är här som det goda och spännande finns. Och ordspråksboken visar på att nej, det är här. Hos Gud. I hans närhet, på hans vägar. Där finns glädjen. Där finns kraften. Där finns liksom det du är skapad till. Att leva för och med och i. Jag hoppas att du som inte har varit hemma i ordspråksboken har fått den lite grann öppnad för dig. Och har du fått det, då känner jag, yes, då har vi vunnit. Att Bibeln kommer närmare, jag känner, åh, det här har med mig att göra. Där Simon började att ordspråksboken har verkligen med livet och det praktiska att göra. Förälderns rop: sitt ner om du ska stå där. Det här är inte bra, Jörgen. Gå en annan väg. Hoppas du hörde ropet in i ditt liv. Du kanske finns här som behöver byta väg. Du är väldigt nära kanten. Inom relationer som där du inte ska vara. Vänd om. Du kanske är väldigt nära kanten när det gäller ekonomi. Du har fattat en del beslut som de är typ okej. Men du är på väg mot kanten. Hur nära kan jag gå? Ja, det är fortfarande lagligt. Ja, men. Eller andra beslut som du fattar. Och då säger Herren till dig idag: mitt barn, vänd om. Lek inte med synden, gå inte nära. Du kan inte leka med elden utan att bli lite bränd. Eller du kanske finns här idag som inte har börjat förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Utan du har områden i ditt liv där du säger: Herre, jag överlåter också det här till dig. Eller du kanske finns här som aldrig har sagt ditt ja till Jesus. Du är lite nyfiken, tänker jag, vad är det här för något? Du behöver säga ditt ja till Jesus. Det kan du göra idag. Be en enkel bön och bjuda in honom i ditt liv. Säg: Jesus, jag vill börja vandra med dig. Jag behöver dig. Perfekt tillfälle idag. Vi ska fira nattvard nu. Och i samband med det kommer det finnas människor ute på kanten som vill be för dig. Då söker upp en sån människa och säger: jag behöver ta emot Jesus idag. Jag behöver göra det han sa där fram att man skulle göra. Så hjälper de dig i en enkel bön. Amen. Välkomna fram.